Från våra känslor och till vår ande, så det som du har för oss, Herre. Jag ber Fader att du ska leda oss genom det här. Leda mig och leda hela församlingen här genom det här, Jesus. Jag ber Herre om frihet för de som är fångna, befrielse för de bundna. Jag tackar dig för att det är ett nådens år från dig, för att du har kommit för att förbinda de som har förkrossade hjärtan, Herre. För att utropa glädjens budskap för de små, för de ödmjuka. Och jag tackar dig, Jesus. Tackar dig, Herre. Jag tackar dig för din smörjelse som bryter oken, Herre. Välkomna dig, heliga ande. Välkommen och göra vad du vill. Att konfrontera all lögn i våran liv. Och att vi kan lämna saker och ting till dig idag, Jesus. Som ska göra så att vi blir fria. Och så vi får bryta ut till personlig frihet. Och så att vi kan börja må bra och vara ljus i den här världen. Och vara salt i den här världen, Fader. Vi välkomnar dig, Jesus. Och vi tackar dig och vi ärar dig, Jesus. Och vi ger dig all ära. Vi älskar dig, Jesus. Och vi prisar dig i Jesu namn. Amen. Amen. Jag var bitter i många år, väldigt bitter människa. Jag var jättebitter. Det spelade ingen roll om jag hade framgång i saker och ting, om även om jag var jättekänd rappare, så kunde jag vara ändå bitter mot alla andra kända rappare. Och jag var bitter mot alla. Jag var en bitter man. Och det var ett fruktansvärt sätt att leva livet på, för att bitterhet är det är en tjuv som stjäl glädje. Det är en tjuv som stjäl kärlek. Så det är en tjuv som kommer in och stjäl massa saker, och han smyger in så man märker inte ens att det händer. När jag kom till Herren var jag också en bitter man. Och i 3 år gick jag med Herren, mellan 2013 och 2016. Och jag hade fullt av bitterhet, missundsamhet. Jag var riktigt missundsam. Jag kom in i en kyrka och så stod jag liksom så här och skulle få förbön av min pastor. Och så kom det någon så här tant eller någon gubbe och ställde sig bredvid. Och jag bara, vad har de för problem? Så, du vet så här, och bara stick, du vet. Pastorn är min. Nej, men jag är helt ärlig nu. Det var så jag tyckte och tänkte, och jag var ingen fin människa. Sen så bröt Gud ner det där, och han tvingade mig på mina knän verkligen och ta itu med den här bitterheten och smärtan. Det fanns en annan, jag ska läsa, nu kommer det väldigt många bibelord här, men jag tror Gud ska göra någonting i ditt liv. Så öppna ditt hjärta bara, och det finns ju saker och ting i våra hjärtan som är dolda, men ingenting är dolt inför Gud. Och det kan till och med vara dolt inför oss, att vi går omkring och släpar på saker som vi inte ens visste att vi släpar på. Men Gud vill befria sitt folk, och han vill använda dig, och han vill ge dig ett nytt liv, och att du ska vara en stor flod och en ström av levande vatten liksom, som ska välsigna alla som du bara möter. Folk ska träffa dig och bara, vad har hänt? Det har hänt något med den här människan, och det som du har, det vill jag ha. Det är så vi ska presentera Herren. Jobb sa, därför vill jag inte lägga band på min mun. Jag vill tala i min andes ångest. Jag vill klaga i min själs bedrövelse. Det är uppmuntrande, eller hur? Lyssna, därför vill jag inte lägga band på min mun. Jag vill tala i min andes ångest, och jag vill klaga i min själs bedrövelse. Vi frågar dig hur mycket av din tid som du lägger på att klaga. Hur mycket tid du lägger på att sitta och ha ångest. Och samma tankar bara kommer tillbaka och får dig på dåligt humör, och du mår dåligt, och du kan bara se en person kanske på en social media eller en tidning, eller, och du bara blir arg, och så sitter du och klagar. Och det kan vara ett politiskt parti, det kan vara en bortsprungen familjemedlem, eller det kan vara en jobbig granne eller en arbetskollega. Men du kanske bara sitter och är bitter över den här situationen och den människan, och du tycker, du vet. Och Jobb, han var ju fett med bitter, för att han var ju en rättfärdig man som djävulen bara började attackera sönder. Och sen så till slut så trodde han att det var Gud, och så fattade han inte varför Gud attackerade honom. Och många gånger så skyller vi människor saker och ting på Gud som egentligen är djävulens verk. Och så får vi en sån här sabbat gudsrelation på grund av att vi missar liksom vart attacken kommer ifrån. Och attacken är ju verkligen inte mot människor. Efesierbrevet 6 talar väldigt tydligt om att vi strider inte mot kött och blod, utan vi strider mot osynliga saker och mot ondskans andemakter. Men många gånger så är det ju inte så att när en gnällig faster kommer och skäller på en, så kanske man inte ser liksom att det är någonting bra. Man ser ju bara personen och du vet, och då hugger man tillbaka. Och när Job fick möta Gud så förvandlades hela hans liv. Han blev välsignad, och han blev mer välsignad än han någonsin hade varit tidigare. Trots att han var en väldigt välsignad man från första början innan attacken kom, så blev han mer välsignad. Varför? För att han fick ett Guds möte, och han fick ställa saker och ting till rätta med Gud. Hebreerbrevet 12:15 står: se till att ingen går miste om Guds nåd, och att ingen bitter rot får växa upp och skada och smitta många. Du vet, den här bitterheten som man kan ha i sitt hjärta, den smittar. När du pratar i telefon och du för över, har du hört vad den här människan har gjort, och den människan, och hörde vad prästen gjorde, eller jag vet inte om prästen har gjort någonting, men han är ganska ny i tjänsten, men det kommer väl. Men det är så, och så börjar man liksom, och så för man det här vidare, och man kanske gör det undermedvetet, och man kanske inte förstår att man själv har blivit bitter, och att när man samtalar med människor så har man fått en bitter rot som har växt, fått fäste och börjat växa i ens hjärta, och så börjar det smitta andra människor liksom som man pratar med, och så. Men det står att ingen bitter rot ska växa upp och skada och smitta många. Jesus vill förlåta dina, det här är utgångspunkten med den här predikan. Jesus vill förlåta dina synder, han vill hela dina sår, och han vill befria dig från alla dina bojor. Du vet att Jesus, han är den som är, han är den som var, och han är den som alltid kommer att förbli. Det betyder att han kan också gå tillbaka i vårt liv, för att han är inte bunden av tiden så som vi är. Och han kan fixa saker som har blivit förstört för länge, länge sedan. Jag hörde en fantastisk vittnesbörd om en kvinna. Hon var bort, och hennes mamma ville inte ha henne när hon var liten. Så hon lämnade bort henne, och så hamnade hon på ett barnhem. Och på det där barnhemmet så ville de inte heller ha henne. Och ingen ville ha henne. Och så där. Men hon visste ju inte det, för att hon var en bebis. Och så växte hon upp, och så hade hon det trasigaste livet. Men så fick hon bli frälst, hon fick möta Jesus. Och en dag så ber hon, och då visar Herren henne det här är helt, helt fantastiskt. Han visar henne när hon är i magen, och så får han, alltså i sin mammas mage, hon får fysiskt höra vad mamman säger, att jag vill inte ha dig, jag vill inte ha dig. Mamman pratar med barnet i magen och säger, jag vill inte ha dig, jag vill inte ha dig, jag vill inte ha med dig att göra liksom. Tänkte vad fruktansvärt. Och så nästa bild kommer, och då ser hon en spjälsäng, och då gråter hon står gråter, en baby som gråter i en spjälsäng, och ropar och ropar, och de kommer bara och säger, ber henne att sluta gråta, de som jobbar på det här barnhemmet, och går, och hon får ligga där ensam, och ingen plockar upp henne. Tänkte, fast hon är så liten och en liten bebis, så är det här ärr och sår som har skadat hennes hjärta, så att hon fick växa upp och leva ett liv där hon kände sig att hon inte fick bekräftelse av någon, och det var ingen som ville ha henne. Och Jesus helade, gick tillbaka i det minnet. Sen hon var först ett barn, ett foster i magen, en bebis i magen, och sen en liten bebis i en spjälsäng på ett barnhem, och helade det från hennes hjärta. Hon bara bröt ut, och i äldre, hon var liksom över medelåldern, och där så blev hon helad och fick ett helt nytt liv. Det betyder att Jesus kan gå tillbaka till det som har hänt. Det spelar ingen roll hur långt länge tillbaka det är, och vad det är som har fått och skadat och smittat ditt hjärta. Jesus kan fixa det. Det finns ju rötter till bitterhet. Det är ju att, ofta är det ju på grund av att vad människor har gjort mot en, vad man har fått gå igenom och smälla man har fått tagit i livet som har orsakat den här bitterheten. Jag pratade med Hans Weisbrott om bitterhet, och han sa att det är rötterna, det är de 10 budorden fast baklänges liksom. Du öppnar upp för bitterhet också när du inte lever enligt vad Gud har sagt att vi ska göra. Älska Gud Fadern av hela ditt hjärta, hela din själ, hela ditt förstånd. Älska din nästa, hedra din far och din mor, var inte avundsjuk, tänk inte, snegla inte på grannens hustru, och alla de här sakerna. Och så man kan ju öppna upp för saker och ting som börjar smitta och än i ens hjärta. Och det finns ju ett motsystem för det här, och det är ju andens frukter, som vi kan läsa i Galaterbrevet 5. Att stå på Guds ord, att lära känna Jesus, så att man blir full av den heliga andens frukter, så att man går omkring och man ger frid till människor, man ger kärlek till människor, man ger glädje till människor, man har självbehärskning och alla sådana saker. Men för att komma dit så måste man ju börja med vad som finns i ens eget hjärta. Ordspråksboken 4:23 säger att utifrån allt som ska bevaras, bevara ditt hjärta, därifrån utgår livet. Mitt hjärta var jättesmutsigt, det var full av sår, det var full av hat, det var full av bindningar, och det var därför och full av besvikelser. Det var därför jag var så fruktansvärt bitter, på grund av att jag inte hade blivit helad från vad som fanns i mitt hjärta. Men därför kommer vi tillbaka till att Jesus vill hela oss, vad som än finns i vårt hjärta. Matteus evangeliet 7:17 läser så här: så bär varje gott träd god frukt, men ett dåligt träd bär dålig frukt. Så är det. Jag börjar tänka att de här gåvorna som pratar andens frukter, glädje, kärlek och frid, det ska ju framförallt manifesteras i våran karaktär. Det är ju karaktärsfrukter. Vi lever i en generation nu där alla tittar på YouTube och alla vill att ben ska växa ut på tunnelbanan och grejer, och att det handlar om. Men det handlar ju inte om det. Det handlar ju om att ha en levande relation med den levande guden, och att hans närvaro i ens liv ska ändra en mans karaktär, så att den mannen som är en lögnare slutar ljuga, att den mannen som är en tjuv blir hedlig och börjar jobba, att den mannen som knarkar slutar knarka, att den mannen som är bitter slutar vara bitter. Det är den heliga andes närvaro i ens liv förändrar en mans karaktär. Jag betalar skatt nu förresten, det är ju liksom bara ett exempel. Det hade jag jättesvårt att förstå varför vi skulle göra, men nu förstår jag det, och jag är tacksam för skattesystemet. Att leva med bitterhet och sånt där, och att ha bittra rötter, det betyder att man inte har alltså, då kan inte rötterna växa djupt i den goda jorden som Jesus har förberett för oss att ha, där vi kan få liksom bli fyllda av den här kärleken och friden och glädjen, och göra så att livet blir helt fantastiskt. Så här säger Jeremia 17:58, det står att så säger Herren: förbannade den som litar till människor och söker sin styrka i det som är kött, och vars hjärta vänder sig bort från Herren. Han är som en torr buske på heden och får inte se något gott komma. Han bor på brända platser i öknen, på salt jord där ingen bor. Men välsignade den som litar till Herren, och Herren till sin trygghet. Han är som ett träd planterat vid vattnet, som sträcker sina rötter till bäcken. Det fruktar inte om hetta kommer, dess löv är alltid gröna. Det oroas inte under torra år, och det slutar aldrig bära frukt. Amen, vilket ord. Det är underbart. Och Jeremia 2:13 säger: men mitt folk har begått en dubbel synd. De har övergett mig, källan med det levande vattnet, och gjort sig usla brunnar som inte håller vatten. Herren är källan, Herren är det levande vattnet. I Uppenbarelseboken 8:11 står att stjärnans namn är Malut. Nej, Uppenbarelseboken 8:11, ja. Står det: stjärnans namn är Malut. En tredjedel av vattnet förvandlades till Malut, och många människor dog av vattnet som hade blivit bittert. Alltså, bittert vatten, det dödar en. Om man är bitter, bitterhet dödar en. Det dödar, det släcker ljus, det släcker liv. Bitterhet föder död. Och det står en fantastisk berättelse om i andra Moseboken 15:22-27 om Moses när de därefter lät Mose Israels barn bryta upp från Röda havet, och de drog ut i öknen Shur. Under 3 dagar vandrade de i öken utan att finna vatten. Sen kom de till Mara, men de kunde inte dricka vattnet där eftersom det var bittert. Därför kallade de platsen Mara. Då klagade folket mot Mose och sa: vad ska vi dricka? Men han ropade till Herren, och Herren visade honom ett slags trä. Han kastade det i vattnet, och då blev vattnet sött. Därför lade han folket lag och rätt, och där satte han dem på prov. Han sa: om du hör Herren din Guds röst och noga lyssna till hans bud och hålla hans stadgar, så kan han inte lägga på dig några av de sjukdomar som lade på egyptierna. Jag är Herren din läkare. Sedan kom de till Elim. Där fanns det 12 vattenkällor och 70 palmer, och de slog läger där vid vattnet. Moses tog en bit trä och kastade in i det vattnet, och det bittra vattnet blev sött och de kunde dricka det. Vet du att cancer, det här är vetenskapligt bevisat, cancer och många andra sjukdomar kan spåras tillbaka. Bittra människor, bitterhet föder sjukdomar, och bitterhet föder fram sjukdomar. Och vi har fått ett trä som vi kan, våra trä som kan göra det bittra vattnet i oss sött. Det är Golgata träet, det är korset. Vi kan komma till Jesus och vi kan säga till Jesus att Jesus, jag vill inte ha den här bitterheten i mitt liv. Jag vill att du löser mig från det. Jag vill inte, och precis som du har förlåtit mig för alla mina misstag och synder, så vill jag förlåta och lägga bort all bitterhet i mitt liv. Korset är det träet som gör vårt bittra vatten sött. Det finns ett ord också i Jakobsbrevet 3:12 som säger att mina bröder, ett fikonträd kan väl inte ge oliver, eller en vinstock ge fikon, inte heller kan en saltkälla ge sött vatten. Är någon av er vis och förståndig, då ska han visa sina gärningar genom ett klokt och vänligt och gott uppträdande. Men bär ni bitter avund och rivalitet i ert hjärta, ska ni inte skryta och ljuga i strid mot sanningen. En sådan vishet kommer inte från ovan, utan är jordisk, oandlig och demonisk. För där det finns avund och rivalitet, där finns det också oordning och all slags ondska. Men visheten från ovan är först och främst ren, dessutom fredlig, mild och följsam, full av barmhärtighet, goda frukter, opartisk och uppriktig. Rättfärdighetens frukt sås i frid och ges åt dem som skapar frid. Amen. Guds ord är underbart. Vi har en förebild att följa. Och det är ju inte prästen, och det är inte pastorn, och det är inte lovsångaren, och det är inte evangelisten. Utan vår förebild, vem är det? Jesus. Jesus är the road model. Och man vill liksom alltid gå till vad Jesus gjorde, hur Jesus hanterade situationer och vad Jesus har sagt. För det är så vi ska säga: Herre, jag vill bli mer lik dig, mindre lik mig själv och mer lik dig. Och det, när jag läste och skrev ner det här, så fick jag en sån fantastisk bild framför mig. För att jag vet inte vad du har gått igenom. Jag har gått igenom massa saker. Och du kanske har blivit sviken och sårad jättemånga gånger. Du kanske har blivit illa behandlad och livet har bara slagit dig. Och du tänker så här att jag har fått vara med om så mycket skräp i mitt liv. Folk har varit så fruktansvärt dåliga mot mig. Mina föräldrar behandlar inte mig bra. Mina barn respekterar inte mig. Det finns ingenting som gör att. Och så kanske du bär den här. Att du känner så fruktansvärt orättvist behandlad. Och du mår dåligt i de här situationerna. Och då tänker så att de här förtjänar inte att jag ska förlåta dem. Men det är inte därför vi förlåter dem, för att de förtjänar det. Utan det är för att själva bli fria ifrån det. Och inte bära den här bitterheten längre i vårt hjärta. Och då tänker jag på Jesus. Jag tänker på Jesus när han var på korset. När han hade blivit misshandlad, piskad, slagen till oigenkännlighet för våra synders skull. I den situationen, när han spikar, när han har spikats upp på korset, spikar genom händerna. Tänk dig världens frälsare, Guds son, intog en tjänares gestalt, lydde som ett lamm hela vägen till slakten. Och så hänger han där på korset. Han är korsfäst. Under tiden som de korsfäster honom, så hånar de honom, och han förlåter, och han säger: far, förlåt dem, de vet inte vad de gör. Han dör verkligen med öppna armar, både på grund av att han är korsfäst, men han har också öppna armar till hela världens syndare, alla syndare i hela världen, till och med oss här uppe i Östersund. Det hade han i tankar för innan världens grund var lagd, för att han älskar dig. Och i det tillfället så säger Bibeln att de gav honom vin blandat med galla och dricka. Han smakade på det men ville inte dricka. Den engelska översättningen säger att de försökte ge honom bitter wine. But he refused to drink it. Jesus vägrade ta emot det bittra. Till och med när han hängde på korset. Och de försökte ge honom bittert vatten och dricka. Och han sa nej. Jag vägrar dricka den här bitterheten. Han sa jag törstar och de försökte ge honom bitterhet. Men han, och de försökte mata honom med det bittra. Men han sa nej, jag vill inte ta emot det där. Jag vet, för det var inte det han törstade efter. Och tänkte jag, om Jesus inte tog emot bitterheten när han hängde på ett kors samtidigt som de hånar dem, så kan vi gå till rätta med oss själva och tänka att då kanske inte jag heller har någon bra anledning att bli bitter. Botemedlet till bitterhet. Kolosserbrevet 2:6-7 säger att liksom ni tog emot Kristus Jesus som Herren, så lev i honom, rotade och uppbyggda i honom och grundade i tron i enlighet med den undervisning ni har fått, och låt er tacksamhet flöda över. Du vet, när vi kommer med Guds närvaro, när vi har Guds närvaro i våra liv och vi har förlåtit människorna, när vi har lämnat bort bitterheten, då börjar helt plötsligt härligheten komma in i våra liv, heligheten. Vi börjar flöda över och den här kärleken när himlen möter jorden, och när vi får vara i bön och inför hans ansikte rena och förlåtna och fria, då börjar tacksamheten flöda över och då börjar man må bra, då blir man en underbar väldoft, behaglig för Herren. Efesierbrevet 3:17 säger att att Kristus genom tron ska bo i era hjärtan, så att ni blir rotade och grundade i kärleken. Och det här säger Jesus på den torraste tiden, när alla är som törstigast i Israel. Och då säger han i Johannes evangeliet 7:37-38. På den sista dagen, den största högtiden, stod Jesus och ropade: om någon är törstig, kom till mig och drick. Den som tror på mig, som skriften säger, ur hans innersta ska strömmar av levande vatten flyta fram. Det här är löftet. Om vi tror på Jesus, så ska strömmar av levande vatten flyta fram från vårt innersta. Du vet att det är en tid i Sverige just nu där alla som säger ja till Jesus, alla som säger att jag vill stå i gapet för honom, jag vill sprida evangeliet. Jag tror, det här är vad jag tror. Jag tror att Guds ande svävar verkligen över hela jorden. Och överallt där man lyfter upp namnet Jesus, överallt där man presenterar Jesus med kärlek och i kraft av den heliga ande, så bryter ut väckelse och människor blir frälsta. Jag tror inte att det finns stängda platser på jorden 2018, 2019, 2020. Det kommer vara fullständigt öppet överallt. Jag har sett sån hunger efter Guds närvaro hos unga människor. Vi såg det igår i kyrkan. Unga människor som springer fram och vill lära känna Jesus. Det är attraktivt med Jesus. Men vi måste presentera honom med renhet i våra hjärtan. Jesus efterfrågar våran törst. Så vad vi måste göra då när köttet kommer och oförlåtet, vi måste ge den direkt till, vi ger köttet till korset och anden till människorna. Så är det är ju en kamp mellan köttet och anden, men så fort köttet kommer, då ger vi det till Jesus och så ger vi anden till människorna. I Israel så finns det två sjöar, Galileiska sjön och Döda havet. Och det finns två stora skillnader på den här. Och det är att i Döda havet är allt dött. Det finns ingenting som kan leva där. På grund av att det finns bara ett inlopp. Men det finns inget utlopp. Och det här är men i Galileiska sjön, i Tiberias sjön, så finns det både ett inlopp och ett utlopp. Och det gör att när det kommer in så kommer det ut. Och den sjön är full av fisk. Det var därför Petrus fick så mycket fisk i den sjön. För att det kunde finnas fisk. För att det fanns liv i den sjön. På grund av att det fanns ett inlopp och ett utlopp. Om vi tar det som en bild för oss också, så att när jag stod och var bitter i förbönskön och tyckte att den där tanten och den där gubben inte hade lika mycket problem som jag, då hade jag bara ett inlopp och mitt andliga liv var egentligen helt dött, för att jag gick till kyrkan bara för att få det jag behövde och sen gick jag ut hela veckan och jag gav inte någonting till någon. Och jag var jättevresig och bitter under hela tiden. För det fanns inget utlopp i mitt liv. Men när jag lät mig fyllas och när jag började förlåta människorna. Och när jag började ta bort bitterheten från mitt hjärta. Så började det bara flöda i mig. Och jag kunde inte hålla tyst. Alltså jag presenterade Jesus för alla som ville höra det. Och alla som inte ville höra det. För att jag blev glad och jag var lycklig. Och du vet, och jag fick kraft här inne. Och bara ge människor kärlek. Tänkte att jag kunde vara en budbärare av kärlek. Jag som alltid hade bara gett människor hat och bitterhet hela mitt liv. Och helt plötsligt så blev jag full av den heliga ande. Och kunde ge människor vad Gud hade gett mig. Den kärleken och den nåden. Och börja få föra människor till frälsning och frihet. Och det var ju en helt fantastisk sak. Jag ska läsa en av de vackraste texterna i Bibeln. Som är Hesekiel 47:1-12. Lyssna på det här. Sedan förde han mig tillbaka till husets ingång. Och där fick jag se vatten rinna fram under husets tröskel på östra sidan. För husets framsida låg mot öster. Och vattnet flöt ner under husets södra sida söder om altaret. Sedan förde han mig ut på den norra porten och ledde mig till en yttre väg till den yttre porten, den som vette åt öster. Där fick jag se vatten välla fram från den södra sidan. Sedan gick mannen med ett mätsnöre i handen ett stycke mot öster och mätte upp 1000 alnar och lät mig gå igenom vattnet. Och det räckte mig till vristen. Sedan mätte han upp ytterligare 1000 alnar och lät mig gå där genom vattnet. Och det räckte mig till knäna. Ännu en gång mätte han upp 1000 alnar och lät mig gå genom vattnet. Som då räckte mig till höfterna. Ytterligare en gång mätte han upp 1000 alnar. Och nu var det en ström som jag inte kunde vada över. Vattnet gick så högt att man måste simma. Det var en ström som man inte kunde komma över. Han sa det till mig: har du sett det här, du människobarn? Sedan förde han mig upp, tillbaka upp på flodens strand. Och när jag kom tillbaka såg jag många träd längs stränderna på båda sidorna om floden. Då sa han till mig: detta vatten rinner fram mot den östra delen av landet och flyter ner över hedmarken och sedan ut i havet. Vattnet som bröt fram rinner till havet och vattnet blir då sunt. Överallt i den dubbla strömmen kommer upplivas alla levande varelser som rör sig i stim. Och fiskarna där blir mycket talrika. Lyssna på det här. För när detta vattnet kommer dit, då blir vattnet sunt och allt får liv där strömmen rinner fram. Allt får liv där strömmen rinner fram. Fiskare ska gå ut mot en gede ända fram till Englaim. Och hela den sträckan ska vara som ett enda fiskeläge. Och där finns fiskar av olika slag och en stor mängd, alldeles som i stora havet. Men det gölar och dammar som finns där blir inte sunda utan ska tjäna till som saltberedning. Och vid strömmens båda stränder ska alla slags fruktträd växa upp. Deras löv ska inte vissna och deras frukt ska inte ta slut. Varje månad ska träden bära ny frukt, för deras vatten kommer från helgedomen. Deras frukter ska tjäna till föda och deras löv till läkedom. Amen. Tänk att få vara en sån ström av levande vatten. Där vart man än kommer så får allting liv. Att komma in i ett hem och du har det så bra ställt med Gud så att hela hemmet bara börjar blomstra och få liv. Och det är ju det som Gud har kallat oss till att göra. Det är inte prästens jobb. Det är vårt jobb. Allas jobb. Att frambära Kristus till människorna. För det finns så mycket nöd i vårt land just nu. Men jag tror att Gud alltid går till rätta med sitt folk innan han går till rätta med nöden där ute. Jag tror att det är precis som med hans lärjungar, så var han tvungen att gå till Petrus. Och Petrus var tvungen att göra upp med Herren för att komma ut till den strålande tjänsten som Petrus sen fick gå ut i när den heliga ande föll i den övre salen. Men det var en liten process innan det. Och det tror jag att det är viktigt att det är den processen som vi tillåter Jesus att göra med oss. Att man tillåter den heliga ande konfrontera de sakerna i vårat liv som behöver bli konfronterade. För att man ska bryta ut till en personlig frihet. För att han har kommit för att ge dig frihet. Och jag vet att precis som för mig så började inte mitt liv blomstra innan jag gick till rätta med all den bitterheten och allt det som jag hade gömt i mitt hjärta. David säger det här på det fantastiskt sätt, och vi ska avsluta bibelläsningen med Psaltaren 73, 21-28. Och det här är Davids ord, och det vi vet att David var en man som bar mycket god frukt, men som också hade många kamper. Och David sa så här: när mitt hjärta var bittert och det stack i mitt inre, då var jag oförnuftig och förstod ingenting. Jag var som ett djur inför dig. Men jag är alltid hos dig. Du håller mig i min högra hand. Du leder mig med ditt råd och tar emot mig med ära. Vad har jag i himlen utom dig? Och har jag dig, söker jag inget på jorden. När min kropp och mitt hjärta ger upp, är Gud mitt hjärtas klippa och min lott för evigt. Det som är fjärran från dig går under. Du förgör alla som är otrogna mot dig. Men för mig är det gott att vara nära Gud. Jag tar min tillflykt till Herren Gud för att förkunna alla dina gärningar. Amen. Botmedlet för David och det som hade kommit in i Davids hjärta, det var att komma inför Herren och lämna det som han hade samlat på sig. Och Gud skapade ett rent hjärta i honom. Och Gud gav honom på nytt en frimodig ande. Och Gud tog inte hans heliga ande ifrån David. Och det ska han inte heller göra med dig. Vi kan stå upp tillsammans. Amen. Tack Jesus. Amen. Tack Jesus. Amen. Tack Jesus. Fader, vi tackar dig för den här dagen. Vi tackar dig för att det här är en dag som du har skapat. Herre, jag tackar dig för att du känner alla människor i den här lokalen. Du känner oss allihopa. Du vet alla situationer. Du var där när vi gick sönder. Du var där när vi brast och när vi blev svikna. När vi blev sårade, när vi svek oss själva. Och när vi har blivit svikna av andra människor. Du har sett varje situation, du har sett allting som vi har gömt. Du ser rakt igenom alla fasader. Du vet vad vi bär i våra hjärtan. Våra hjärtan, de är öppna inför dig. Det finns ingenting i våra hjärtan som är dolt inför dig. Helig Gud, Fader. Fader, jag tackar dig för att du har kommit. Du sände Jesus Kristus. Du sände Jesus Kristus, din son, för att förlåta människorna från alla synder. För att komma med frihet, Herre. För att komma med personlig frihet och för att komma med läkedom. För att de som har förkrossade hjärtan ska få hela hjärtan i din närvaro, Fader. Jag tackar dig, Jesus, för att det finns förlåtelse. Det finns försoning, Herre, i ditt namn, Jesus. Jag tackar dig för att den finns idag, Herre. Du vet, Herre, du vet hur lätt det är att bli bitter, Herre. Du vet hur lätt vi bjuder in bitterhet, hur vi kan bli lurade och tro att kampen är mot kött och blod, att kampen är mot människor, och hur vi kan fastna i tankebyggnader, i destruktiva tankebyggnader. Som gör att våra tankar bara ekas och går runt och runt och runt. Och vi tänker samma negativa tankar och vi kan bli träffade av den här negativismen. Och vi kan bli träffade av det här att det aldrig kommer bli bra. Och vi fastnar i de här tankebyggnaderna. Men jag tackar dig, Herre, för att ditt ord river ner tankebyggnader. Du bryter ner fästen, ja, allt högt som reser sig upp mot kunskapen om Gud. Och jag tackar dig, Fader, för ditt ord, för ditt ord, för ditt ord, Herre. För ditt ord som bryter ner dessa tankebyggnader, dessa fästen. Heliga Ande, jag ber just nu, Herre, att du ska konfrontera oss, Herre, med vad som finns gömt i våra hjärtan, vad vi har gömt i våra hjärtan. Och nu ber jag, Fader, i Jesu namn, Herre, att vi ska gå till rätta med allting som blockerar oss från att ha de här strömmarna av levande vatten, för att vara den här floden av levande vatten där allt vi möter helt plötsligt får liv. Men det finns saker och ting som blockerar oss från att vara det levande vatten, och det är bland annat bitterhet, oförlåtelse och dömande, Herre, i Jesu namn. Och nu ber jag, helige Ande, att du ska gå till rätta med oss i Jesu namn. Tack Jesus. Herren kallade alla, Jesus kallade alla offentligt. De fick komma framför människorna och gå fram till honom. Och det finns någonting i det där. Att ta ett steg och säga till Jesus. Att ödmjuka honom. Han har kommit för att predika glädjens budskap för de ödmjuka. Att vara ödmjuk, det är att inte vara stolt. Det är att säga så här: Herre, jag brister. Och jag behöver dig. Jag är ingenting utan dig. Bibeln säger, Jesus sa att utan mig kan ni ingenting göra. På vårt eget sätt och på våra egna vägar, då klarar vi ingenting. Men om du har på något sätt blivit påverkad av det här budskapet, om du känner att du har bitterhet i ditt hjärta, om du har oförlåtelse eller om du kämpar med saker och ting, så vill jag be för dig. Jag vill be för dig, och jag vill att du ska komma ut i den här friheten. Man mår så mycket bättre när man får lämna de här sakerna till Jesus. Så om du har något i ditt hjärta att lämna över till Jesus, så vill jag be för dig. Och då är du välkommen fram, så ska vi be tillsammans. Jag har Andreas och min kära vän prästen här också, som vill vara med och be. Och jag tror att det är väldigt många av er som känner att ni borde gå fram. Men det finns det finns någonting som alltid håller oss, och det är den här: vad ska han tycka och vad ska hon tycka? Men frågan är vad Gud ska tycka. Att vara rädd för vad människor ska tycka och tänka, det har aldrig hjälpt en enda människa på den här jorden. Utan om vi ska ha fruktan, då är det för Gud. Så välkommen fram om du har någonting att göra upp med Gud. Amen.